Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Igen tror jag alldeles bestämt. Den här gången är det lite skakigare än vanligt i och med att Ingrid befinner sig långt hemifrån. Hej Ingrid, hur är du?
Hej Maria, jo det är bra. Det är mycket spännande och mycket information och väldigt överväldigande kan jag säga.
Ska vi nu egentligen avslöja var du är eller?
Men ska du inte presentera programmet först så gör jag det
sen? Ja, ska vi ha dessa cliffhangers. Det är Nyhetsveckan 64 som ni tittar och eller lyssnar på. Och vi kan ju inte låta bli att kommentera hela Sverige bombar veckans stora snackis.
Ja.
Så det är dagens huvudrubrik och det är ju apropå polisens ganska patetiska presskonferens som man höll i veckan där man å ena sidan sa att allting håller på att gå åt helvete och å andra sidan så är det ingen fara för våldet ska inte segra.
Nej, ungefär just så. Det är besvärjelser.
Ja, så kan man säga, så kan man säga. Men vi ska prata mer om det. Den här rikspolischefen Anders Thornberg är ju en intressant person. Han är ju före detta chef för Skräpo.
Han är det.
Så han bör ju sitta inne med rätt mycket information om saker och ting. Men vi ska utveckla det om en stund. Vi ska också prata om den försvunne terrorimamen. Ja, det är ju så här att alla de här gripna terrorimamerna, de skulle utvisas. Men det går inte för det är synd om dem. Det har vi pratat
det
om innan.
Det går inte.
Ja, just det. En som tycker att det går, det är Ebba Busch Thor som har skrivit en rasande krönika, eller debattartikel som vi ska prata om. Och många med henne såklart att det här är för bedrövligt. Så vi ska snacka om det och sen ska vi också tugga lite på en munsbit om korrupta medier. I det här fallet har det med vår vän Jeffrey Epstein att göra.
Och lite Musse Pig också.
Och lite Musse Pig blir det. Ja, absolut. Var är Ingrid? Where's Waldo?
Du, jag är i Jerusalem.
Wow!
Ja, alltså det är helt fantastiskt. Det är så här att jag har varit här en gång förut. För 4-5 år sedan. I Israel alltså. Och det var en vecka i Haifa och gjorde lite utflykter hit och dit. Bland annat var en dag i Jerusalem eller en halv eller någonting sånt där. Nu har jag blivit bjuden ner till Jerusalem av en svensk pastor som har bott och verkat här i Jerusalem i 20 år. Han bjöd hit mig. Alltså han har betalat resa. Jag såg att det var någon som trodde att jag åker på dyra solsemestrar. Ett, det är ingen semester. Två, det är inte några sponsorpengar som har gått till detta. Utan jag har bjudits hit ner. Och man kan säga...
Jag bara skjuter in dig. För jag svarade ju den personen att du har blivit sponsrad. Ja, det har du för det just den här speciella grejen. Alltså den här pastorn ville bjuda ner dig till Israel och betala resa och hotell. För dig, för att du skulle kunna komma ner och se vissa saker och göra vissa saker där nere som har med vårt arbete att göra.
Absolut, och ja, vi satt och pratade idag, vi åt lunch. Ja, vi har pratat varenda dag, men idag satt vi och åt lunch och den här pastorn säger att han tror att jag har en roll att spela. Och jag bara, du vet, jag känner så. Vi har ju länge pratat om det här, Maria. Att det vore bra om man kunde få nationalister och kristna att gå samman. För att vi vill egentligen samma sak. Och den här pastorns son, som också är pastor, pratade jag med häromkvällen, första kvällen jag kom. Och han är då kristen sionist. Och det här med sionist, det låter ju så hemskt ju. Eller hur?
Jag har fått en lite sinisterklang, jag vet inte.
Nej, precis. Och det
beror
liksom
lite på vad man reglerar det begreppet, eller?
Ja, fast egentligen är det ju så. Att sionism betyder ju att judarna har rätt till Israel, att det är att Gud har lovat dem det landet. Och om man då inte alls tror på Gud så kan man ju bara säga, vad är det för trams och sådär. Men, och så frågar jag honom, varför är du kristen sionist? Vad är grejen med det? Jo, då sa han så här, för det första är det så här att det är alltså den judiska staten som är, som visar vägen nu för dem, alltså det här med, ja, ett land, ett folk låter ju hemskt, men du förstår vad jag menar, att liksom varje folk på jorden har rätt till sitt land, och detta finns då tydligt i Bibeln, framförallt i Gamla testamentet. Och sen är det dessutom så här att i Gamla testamentet och även Nya testamentet så står det att det är, alltså du vet, Jesus ska ju komma tillbaka. Och man ser på Uppenbarelseboken och allt hemskt som ska hända, den falske profeten och antikrist och krig och pest och allt vad det nu är. Och sen kommer Jesus. Men en väldigt viktig förutsättning för att Jesus ska komma tillbaka, det är att
judarna återvänt till det heliga landet.
Ja, till Jerusalem.
Just det. Så även, jag gissar att det du tänker säga nu, även för oss kristna är det viktigt att judarna är på plats i Israel.
Ja, precis. Och den här pastorn är så, alltså du vet, jag är ju hellörad, och jag har ju alltid liksom, ja men gått mellan detta, nej jag tror bara på vetenskap och logik och sådär, eller ja men du vet, Gud är rätt bra att ha på sin sida och sådär. Och jag tror att pastorn här, han tycker att att det är rätt kul att prata med mig, för jag ställer en massa frågor hela tiden. Ja, men om det är så här, och hur ska man då tolka det? Och hur ska man förstå det och det och det? Och idag hade vi hade en sån Jerusalem-rundtur idag. Och så började vi uppe på platsen där Abraham skulle offra sin enda son, Isak.
Wow, ja. Men han blev avbruten av en ängel varje sista stund, eller hur var det?
Ja, precis. Ja. Och så berättade pastorn hela den här historien. Och så sa han så att, ja, och så läser han. Han har ju Bibeln med sig hela tiden, så han läser. Han vet ju precis var han ska hitta allting, och det är så fascinerande. Och så läser han då att, ja men så, alltså när då han var beredd, när han hade bundit Isak och liksom skulle offra honom, då kom den här ängeln och sa, nu ser vi hur du fruktar Gud, och därför så ska du inte offra din son, släpp honom fri. Och just då så hittar han en bagge i ett snår som har fastnat, någon vädur som har fastnat med sina horn där, och så är det den som då blir det här brännoffret istället. Och då sa jag så här att jag har två saker att säga om detta. Jag minns från söndagsskolan att detta var den historia jag tyckte allra, allra sämst om. Vad är det för en elak Gud som säger till Abraham att han ska offra sin enda son? Och dessutom sa jag, för mig, nu när du förklarar den här historien, för den var ju mycket mer detaljerad än vad jag sa nu, så känner jag att jag tror inte att han gör det, Abraham, för att han fruktar, att han är rädd för Gud, utan han litar på att Gud ska fixa det här på något sätt. För vad ska han frukta Gud för? Alltså, om han offrar sin enda son, vad ska han då leva för? Han behöver ju inte vara rädd för Gud. Och då säger pastor så här, ja, du är inte den enda som har haft den här frågan, men jag tänker på denna fruktan som kärlek. Alltså, jag vill inte göra min fru ledsen. Jag fruktar att hon ska bli ledsen. Därför gör jag inte henne ledsen. Det är så jag tolkar den fruktan. Så sa jag, ja, du menar kärlek. Ja, sa han.
Okej, med andra ord, kärlek till Gud får Abraham att kunna tänka sig att offra sin enda son om så krävs.
Ja, eller att, alltså det är ju så att alltså det tar för lång tid om jag ska förklara allt det här.
Ja.
Men han är så säker på att Gud ska på något sätt skona hans son Isak. Eller så ska han dö och återuppstå på den tredje dagen. Så du förstår den här liksom historien med hur Jesus sen då faktiskt dör på korset och återuppstå. Den har flera paralleller tillbaks i Gamla testamentet. Och så har vi också pratat om det här, hur, om när nu Jesus kommer tillbaka, nu är judarna på plats, det är mycket som börjar falla in, de fyra ryttarna är på väg och allt det där. Kommer då judarna att säga, damn, vi hade fel? För när Jesus kommer så säger han ju, alltså ni missade ju mig förra gången, så får ni faktiskt erkänna det.
Ja.
Eller kommer de då att säga, ah, nej, det är ju en helt annan kille det här. Jesus var fel, men det här är ju en annan kille. Och då säger pastorn så här, nej, faktum är att det står också skrivet att de som inte förstod att det var Jesus, de kommer att gråta blod och de kommer att förstå att de hade fel.
Oj, 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 jäklar, det är tung tv-drama på väg
you
alltså.
Bet.
Jag måste fråga dig innan vi, för vi ska ju prata mycket mer om Israel naturligtvis, och framförallt när du kommer hem och kan sammanfatta. Vi har ju tänkt att du ska skriva lite saker, jag vet inte om du får iväg dem när du är där nere eller om det blir först när du kommer hem, men vi har ju en del uppslag. Kring saker att skriva om, som det är ett väldigt intressant land på många sätt och en intressant del av världen, både för oss kristna, för judarna, för muslimerna och ja, så här va. Men jag måste fråga dig, det är väldigt många som säger att det finns någon slags magisk stämning i Jerusalem, att de känner liksom av det här. Jag vet inte om det är en religiös grej eller om det bara är liksom en slags energi som finns.
Ja, det är ju en väldig energi, men det är ju också en ganska, alltså här samlas ju alla, och liksom muslimerna som hatar både judar, framförallt judar, men hatar ju liksom kristna också. Och det är massa hela tiden tecken på, jag får upp pekat ut för mig, ja, det där har ju då liksom araberna bara byggt helt mot alla regler. Det hade de inte tillstånd till, men ingen vågar. Och de har byggt 5 nya moskéer på Tempelberget utan tillstånd. Ingen vågar göra någonting. Men om någon liksom flyttar en sten in till deras Al-Aqsa-moské så blir det liksom kravaller. Så att det är ju mycket sån stämning också, att liksom vad ska hända och hur ska det gå?
Ja, nej, men jag tänkte ju mest på det här med liksom Jesus. Känner du Jesus gåendes på gatorna, eller?
Nej, det kan jag inte säga att jag känner honom gående på gatorna. Men jag har ju fått pekat ut för mig nu var man tror att Golgata var. Och Oljeberget, och vi har vandrat omkring i Gamla stan idag. Och alltså det är ju... Det är klart att man känner historiens vingslag och att det är något alldeles magiskt. Jag tycker att alla kristna människor borde någon gång i sitt liv åka till Jerusalem. Och jag har inte bara varit här, utan första dagen då åkte vi runt och tittade på alla de andra platserna som nämns i Gamla testamentet. När du vet Abraham fick att hit ska du gå och här ska du liksom... ja, här ska din stam frodas och sådär. Och jag har så mycket information i huvudet, så jag kan inte ens säga orterna nu, för det är så mycket så det bara snurrar runt i huvudet på mig. Men jag kommer att skriva om detta, för att det viktiga är, alltså fakta kan man alltid ta reda på sen, utan för mig är det viktiga, det är liksom känslan, vad är det som händer? Och det finns mycket som tyder på att det närmar sig, liksom, du vet...
Ja, okej, the end of times menar du? Alltså...
Ja, alltså, det blir ju inte riktigt the end of times, utan det som händer är ju att det kommer att bli väldigt jobbigt och det kan bli antagligen krig och så, men det blir en ganska kort period enligt profetiorna. Och sen kommer Messias, det vill säga Jesus, kommer tillbaka och kommer att ställa allt till rätta.
Det låter betryggande, Ingrid. Du, vi lämnar våra religiösa funderingar en stund och går in på veckans nyheter. Jag menar, det vore ju inte vår podd om vi inte började med lite fake news.
Nej, precis, precis. Alltså häromdagen då så var det väl bland annat Aftonbladet, men även andra svenska tidningar som kom med den fantastiska nyheten att 11 000 forskare hade nu skrivit under ett brev att jorden befinner sig i ett klimatnödläge. Och du vet, jag bara såg det och tänkte, oh my god. Men jag hade inte tid och jag orkade inte sätta mig in i det. Men det har samnytt gjort så föredömligt.
Ja. Och även Uvälskan har jag sett också har också plockat isär det här. Mm. Nej, men alltså det den här så kallade listan då på 11 000 klimatforskare, det är ju typ bara hittepå people. Bland annat Musse Pigg finns med på listan.
Ja, som är professor på Institute for the Blind.
Ja, och det är ett flertal personer som förekommer med namn flera gånger. Och det är de som finns på listan väldigt... Det är nästan inga av dem som är forskare, utan de är en massa andra saker. Sociologer, zoägare, primatolog, neurolog, psykolog, revisor och så vidare. Så,
fågelskådare, ja. Museiintendent. Det är så dumt för det är inte klokt. Och det är ju så pinsamt att svenska medier publicerar något sånt där. Alltså detta är ju journalistikens 1A. Du måste kolla vad det är för något. Du kan inte bara skriva om någonting som kommer till det. Du måste kolla det. Och tydligen är det ju väldigt många som har skrivit på Sveriges Televisions Facebook-sida. Ni sprider ju lögner, SVT och så vidare. Så att de gör bort sig för varje dag, mer och mer.
Ja, vi kommer att återkomma i programmet till fake news som är betydligt värre. Det här kan man ju garva åt, men det finns fler tecken på röta bland mainstream-mediernas journalister. Jag vill bara snabbt nämna en, ska vi kalla det kul grej? Egentligen är det ju inte kul. Det är ju tragiskt. Nej. Men i veckan, vi har ju fått höra nu i så många år att det är raketforskare som kommer hit. Det är läkare, det är tandläkare, det är sjuksköterskor. Det ska bli så bra. Släpp in alla människor för att de är högutbildade och ska klara välfärden, Ingrid, åt oss.
Hur skulle vi annars klara vården om inte de kommer och tar de här platserna, 88 000 lediga platser vad det nu är?
Alldeles utmärkt, i och med att det inte fanns lika mycket människor i landet kanske. Men den ekvationen är ju... Men det roliga är ju då att vår käre statsminister Stefan Löfven och landsfader gick i veckan ut och pratade om att nu ska regeringen sätta igång en integrationsoffensiv. För de har väl märkt då att det finns ett flertal personer som kanske inte riktigt smälter in så bra i vårt samhälle. Och vad ska vi göra? För det är ju det då, att de lever i utanförskap. De är frustrerade, det är synd om dem och du vet sådär va. Så hur ska vi få in dem? Ja, och då säger statsministern, jag citerar här från Nyheter idag, att Sverige är byggt på plikt och rätt, det som är grunden för vårt välfärdssamhälle. Jag ska se till själv att kunna försörja mig. Okej. Okay. Bidra till samhället, men då har jag också jag har också rättigheter naturligtvis om jag blir sjuk. Eller, ja, de citerar säkert honom direkt här, alltså, för han pratar ju så. Alltså,
ja, jag vet. Och det är ju tyvärr så tidningarna gör nu för tiden. Alltså, reporterna har inte ens fått lära sig att man kan inte citera exakt som folk pratar. För talspråk är ett annat än skriftspråk. Men de bandar och så skriver de ord för ord.
Ja, även om jag blir sjuk eller arbetslös. Eller rätten till en utbildning för ett nytt arbete om så krävs. Den utgången är ganska obegriplig. Hur som helst, då får han en fråga om att hur ska vi göra för att få in en fot på arbetsmarknaden? Och då säger statsministern, det måste visa sig ute på arbetsmarknaden vad det kan vara, men vi har redan nu sett till att det finns jobb i Det kan vara att rensa stränder, att se till att våra vandringsleder fungerar bra och är tillgängliga för människor. Det saknas inte arbetsuppgifter, varken för den som har hög utbildning, den som har mellanhög utbildning eller den som ingen utbildning har. Alltså jag vill inte skratta åt detta, jag vill egentligen skrika rakt ut, men det är ju tragikomiskt alltså.
Ja, det är sannoliken tragikomiskt. Alltså integrationsoffensiv, alltså hur många satsningar på integration har det inte varit? Och det har ju hetat allt möjligt, instegsjobb och gud vet allt vad det har hetat. Men nu är det en offensiv, och vad är det? Rensa stränder och vandringsleder.
Ja.
Ja, för att de som kommer hit, de är så intresserade av svensk natur, eller hur?
Jag kan hålla med om att det här att ska man få saker så bör man göra någonting i utbyte. Så, alltså själva konceptet med det här att för att få liksom, socialbidrag så får du göra någonting, och då får du göra vad du kan. Men det intressanta i det här är ju att de har ju hela tiden hävdat att majoriteten av de som kommer hit ska tillföra sådana enormt fantastiska saker. Raketforskare kallar jag dem här i vårt manus. Och det är lite så det har låtit, va? Just att, som jag sa, tandläkare, läkare och sjuksköterskor och ingenjörer och allt vad det nu är.
Ja,
och
fast nu, de har ju faktiskt ändå lämnat det sedan ett par år tillbaka, eller något år tillbaka.
Har de det alltså?
Ja, för, det var, ja. Ja, för att de har pratat om enkla jobb. Vi måste få fram enkla jobb. Och det var ju ett slags erkännande av att okej, det var inga raketforskare. Men det här är ju så patetiskt. Alltså, jag förstår inte hur en journalist kan bara låta honom komma undan med detta. Istället för att säga, men vad menar du?
Ja, vi lämnar Stefan Löfven därhän så länge. Man blir bara, men jag får lite ont i huvudet av att ens nämna hans namn faktiskt, känner jag. Istället så tar vi oss an den försvunne imamen. Var är han? Ja. Sitter han nere i en brunn som den här, du vet, som shiiterna väntar på? Är det inte en försvunnen imam som ska återfödas, återkomma?
Jo, just det. Den 12:e imamen. Ja, han sitter i en brunn och väntar. Ja, men det kanske han gör. Men nu är han ju i och för sig inte imam, även om det är mer ett samlingsbegrepp. För den här mannen, Abdel Nasser el-Nadi, han var ju vetenskapsskolans tidigare vd. Men han är ju ändå en central gestalt inom den islamistiska miljön i Göteborg. Och han var en av dem som Säpo tog i förvar och som bestämdes att han skulle utvisas. Men det kan man ju inte, vilket man naturligtvis kan, det vill säga regeringen vill inte. Och nu är han borta. Han är borta.
Han är borta. Han har utvisat sig själv, kanske spekuleras det. Ja, om programmet verkar väldigt konstigt och hackigt och det verkar som att Ingrid och jag kommer av oss hela tiden, så är det för att hennes uppkoppling bryts hela tiden. Så att jag kommer att få klippa ihop det här som lite som pyttipanna, tror jag.
Ja, det kanske inte blir en hel timme den här gången. Får vi se hur länge vi håller ut.
Vi får se, men alltså grejen med de här terrorimamerna och alla alltså de här livsfarliga människorna som springer runt och som inte kan utvisas, det är ju då att det är synd om de verkställighetshinder föreligger och så, det är ju det man säger. Men det är ju ganska många som tycker att när liksom Sveriges säkerhet ligger i andra vågskålen, så kan ju inte vi ta hänsyn till det.
Nej, självklart.
Och det finns ju precedens, det har vi pratat om ju i podden, att det finns ju lagrum för att skita i det faktiskt. Och vi ska inte gå djupare in på detta, men jag tyckte att i veckan en som satte ner foten var ju Ebba Busch Thor, vår trots allt favorit. Vi är ju ganska svaga för henne. Många tycker ju liksom att varför gillar ni henne? Hon är ju bara en svikare och så här liksom. Men hon säger ändå en hel del bra saker. Sen kan man ha funderingar kring Kristdemokraternas liksom inriktning och varför de gör som de gör i vissa lägen och vad tusan de vill egentligen. Men hon och Andreas Karlsson från KD har skrivit en bra, tycker jag, debattartikel i Expressen som med rubriken "Vi har en regering som låter radikala islamister härja fritt." Och det stämmer ju. Vi, ja, vi kan inte ha det så här med hänsyn till rikets säkerhet. Kan vi inte ha en regering som bara sitter helt handlingsförlamad och tycker liksom, nej men vi kan inte. Här, det måste till krafttag.
Ja, precis. Och på ledarsidorna skriver Johan Westerholm idag att Abu Rad har ju fantastiska kopplingar till Qatar. Det är ju Qatar som har finansierat Gävle moské. Han hade säkert kunnat utvisas dit. Alltså, jag menar, det finns ju ingen... Det är bara till fråga Qatar, vill ni ha honom? Ja, hade de sagt. Ja, men då utvisar vi honom dit. Det finns hur många sätt som helst. Det, vad det handlar om är att regeringen vill inte utvisa dem.
Mm. Ja, good riddance. Qatar tog väl bland annat emot vår vän Al-Qaradawi, vill jag minnas, när egyptierna inte kände för att behålla honom. Ja, hallå.
Ja, du försvann där ett tag, men ja, vi kör vidare.
Ja, du frös. Nej, jag skulle säga det. Qatar tog sig väl an vår vän Al-Qaradawi bland annat, som just är det muslimska brödraskapets andlig ledare. Så de hade nog fasen kunnat ta Abu Rad också, om det var så att vi skickade dit honom.
Ja, och en annan sak som är intressant med den här El Nadi, alltså då är det ju så att han hade då anmälningsplikt och nu har då Säpo, eller vanliga polisen, då sett att han har inte anmält sig sedan i början av oktober. Och det är klart, har han utvisat sig själv, det vill säga lämnat landet, ja men fantastiskt, för han kommer inte in igen, får jag väl hoppas. Men vi vet ju inte om han har gått under jorden någonstans och verkligen gör allvar av sina terrorplaner. Det kan ju vara hur som helst. Så varför har man inte ens satt en fotboja på dem så att man kan se var fanns han senast när han försvann?
Mm. Men han är ju inte försvunnen, Ingrid, enligt Mikael Damberg.
Nej, just det, han vet var han är någonstans. Fast han säger inte det.
Nej. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Har han alla hemma eller? Du retade ju upp dig på Danberg häromdagen när han satt och svamlade i Agenda, var det väl?
Ja, nej men alltså det är någonting väldigt konstigt med honom. Och jag vet inte varför han går ut. Varför ska han försvara Säpo? Liksom, alltså det är helt konstigt alltihop. Som någon av fåglarna sa att hur kunde han försvinna den här El Nadi? Om han nu var ett sånt stort säkerhetshot. Varför hade inte Säpo mer koll på honom? För jag menar, det är ju inte så att bara för att han bara får anmälningsplikt betyder ju inte att inte Säpo kan skugga honom och se, liksom, ha koll på honom. Och jag vet, det kräver väldigt många, men varför är det ingen som ställer den frågan? Varför är det ingen av journalisterna som säger hur gick det här till? De bara konstaterar att, och sen när Damberg säger nej, han är inte försvunnen, ni är dumma mot Säpo.
Men kan det vara så att Damberg med, liksom, antyder att Säpo vet visst var han är, eller?
Ja, fast de säger, det är väl det han gör.
Ja, gudars skymning alltså. Mm. Ska vi gå vidare då till Bombsverige eller?
Ja, får jag bara säga det att jag såg nu att liksom Sverigedemokraterna nu har backat i ännu en fråga. De har ju backat i det här med abortgränsen och samvetsfrihet och gud vet allt. Jag vet inte om de har någon fråga kvar som skiljer dem från de andra mer än mindre invandring. För nu är det här med dubbelt medborgarskap. Det har de ju alltid sagt att det tycker de att man ska ta bort för att man ska bara ha en lojalitet. Mm. Så min första reaktion var åh! Men sen slog det mig, det kanske är listigare än så. För om de här Irak och Iran och vad de nu är för, om de får lov att behålla sitt medborgarskap, då kan man ju utvisa dem dit ju. Men om de bara har svenskt medborgarskap, då sitter vi ju med Svarte Petter på hand.
Är det så listigt så är det ju bra.
Ja, alltså jag tycker ju då att det är nog bra att man har dubbla medborgarskap. Och dessutom så tycker jag att det man ska satsa på är att göra det svenska medborgarskapet oerhört svårt att få.
Ja. Ja, och nej ut ska man satsa på.
Ja.
Ja. Absolut, så är det. Vad är nu grejen med bombsverige då, Ingrid?
Hela Sverige bombar! Kan vi inte ha det som en ny istället för hela Sverige bakar? Så kan vi samla de här bästa bombarna och så får de göra en handgranatskaka och en bombtorta. Och så en smäller vi av och ser hur många som dör. En bombmatta. Ja, nej, men alltså, det är ju helt tokigt. Och vi har ju inte fått någon bild än, men vi hoppas att imorgon finns det en rolig bild från ointressanta statusuppdateringar. Och du kan säga att han har ju blivit totalt bortslängd från Twitter. Men vill man följa honom så finns han nu både på Facebook och på Gab.
Gör det. Stötta ointressanta, såklart. Och Twitter har alltså stängt ner hans konto för tid och evighet uppenbarligen.
Ja, och han kan inte starta nya.
Nej. Men det var ju nämligen så här att i vad blir det nu? När detta sent så är det fredag och detta var i onsdags morse. Så höll rikspolischefen Anders Thornberg en presskonferens, han och lite andra pips. Som Jens Ganman konstaterade så var ju Morgan Johansson rakryggad och satt vid hans sida och tog sitt ansvar som minister.
Eller?
Det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. Den vedervärdige från Höganäs lyste med sin frånvaro. Men den här Thornberg då, som sagt, han har ju tidigare varit Säpochef och jag tänker att han vet ju antagligen en massa saker om hur allvarligt läget är som han inte kan säga. Och med det här, den här pressträffen var väldigt märklig. Alltså, alla alternativmedier tycker liksom att vad sa de egentligen? Varför höll de den här pressträffen? Mm. För att å ena sidan då, vi kan till exempel citera från Fria Tider, de skriver så här: noll, så många exempel gav rikspolischefen Anders Thornberg på vad polisen rent konkret gör för att få stopp på den pågående bombterrorn under sin pressträff idag. Det var nämligen hemligt. Åhörarna fick däremot veta att polisen tycker att bomberna är oacceptabla och utgör en oerhört komplex utmaning samt att våldet inte ska segra i Sverige.
Alltså, VM i floskler.
Ja.
Vadå? Alltså, jag är så trött på att problem kallas utmaning. Utmaning är i sig ett positivt begrepp. Jag ska utmana mig själv. Jag ska klara Vasaloppet. Det blir en utmaning. Alltså, det är någonting positivt. Alltså, jag förbjuder alla våra lyssnare och tittare att använda ordet utmaning om problem. Detta är ett megaproblem. Det är ett av de största problemen Sverige har stått inför i modern tid. Alltså, det är inte bara bomberna utan överhuvudtaget den här enorma våldsvågen som drabbar framförallt svenskar. Inte bomberna och skjutningarna, det är ju att de skjuter varandra och så, men när det gäller dominansvåldet, våldtäkterna, rånen, så är det svenskarna som drabbas. Det är banne mig ingen utmaning, det är ett jätteproblem som har en mycket enkel lösning.
Nämligen nej.
Nej.
Ja, ja. Ja, precis. Och då är det ju det här, va? Adam Sveiman i GP sätter fingret på det hela väldigt bra. Att i det längsta så har Sverigebilden och vilka ord man använder och så vidare varit mycket viktigare än att faktiskt ta tag i problemen. Och därför står vi nu där hän att liksom, det finns ingen, alltså det är fight or flight, alltså deer in headlights säger man på engelska. Du vet, ett rådjur som har fastnat i en bils strålkastare och bara står helt förstenad så här liksom. Det är där vi är. För att när det fortfarande antagligen skulle varit inte enkelt men betydligt enklare att lösa problemen, då var man totalt i förnekelse och vägrade att diskutera sakfrågor överhuvudtaget, utan det handlade bara om: åh, vad du är negativ, och det här kommer att bli bra över tid, och inte svartmåla Sverige, och rasism och allt vad det nu var. Och nu står vi liksom i en jättesvår situation med oerhört allvarliga problem. Alltså, Vi har apropå den här presskonferensen, så har vi alltså kriminologer som säger att Sverige, situationen i Sverige saknar motstycke i världen.
Yeah.
Och detta på grund av att man, när problemen fortfarande var hanterbara, vägrade att diskutera dem.
Ja, och kan konstatera ju då också att 2016 så skrev Per Gudmundsson om det här i Svenska Dagbladet och steglades för att han beskrev hur det går till i no-go-zonerna. För att du får inte säga no-go-zon, för då kan ju folk tro att det är på allvar och jättefarligt. Det får de inte tro. Utan, och att det naturligtvis underliggande var du är rasist. Och det är inte meningen, det har aldrig varit meningen att svenska folket ska få reda på alltså att den här våldsvågen och den ökade kriminaliteten beror på invandringen. Och så därför har man struntat i att göra någonting åt det när man hade kunnat göra det. Och nu har problemen växt dem över huvudet. De vet ju, det var väl uppenbart på den här presskonferensen att ingen vet vad de ska göra. Men våldet ska inte segra.
Precis, det känns ju skönt. Tack. Det känns skönt att få höra det. Nej, det är Amir Rostami, kriminolog, som säger till DN: vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta en motsvarighet. Wow, säger jag. Alltså, det är inte till att leka med. Alltså, ett sånt uttalande från en forskare. Jag vet inte om folk... Det till och med liksom tar mig lite grann som ändå håller på med det här hela tiden. Vi är i en krigszon. Vi är de facto i en krigszon.
Ja.
Och det hade väl varit en sak om det fanns, om man trodde att det fanns någon som satt vid makten som tänkte ta krafttag och liksom göra, faktiskt vidta konkreta åtgärder. Men istället så...
Det vill säga slå tillbaka och slå ner fienden.
Ja,
utan det är ett krig som pågår där liksom ingen besvarar kriget. Utan de får härja fritt och fortsätta förstöra vårt land. För att ingen pallar ta tag i det, för att då skulle det ju vara rasistiskt.
Ja, precis. Och överhuvudtaget så jag tycker det är symptomatiskt för alla problem vi har i Sverige. Att det ska dras i långbänk allting. Det tar så oerhört lång tid innan det görs någonting. Alltså oavsett vad det är. Det behöver inte vara problem som är så här allvarliga. Utan det gäller alla problem vi har i Sverige. Känns det som. Ska stötas och blötas och utredas. Och du vet, skickas runt i olika remissinstanser. Och så ska man fundera lite till. Och sen kanske någon gång om 10 år. Att det kommer någon halvlam liten lag. Som ändå inte löser problemet.
Ja.
Det händer ju aldrig någonting.
Nej, och visst, du har ju rätt i det. Det är ju det svenska sättet. Det är ju det här att vi tillsätter en utredning. Och här ska inte rusas och stå. Så det är en del av problemet. Men jag tror att det är den mindre delen. Det allt överskuggande problemet är att man inte vågar ta tag i det. För då ger man ju Sverigedemokraterna och oss som har sagt det här under så många år rätt. Och det får inte vara så. Så att det kommer bara fortsätta bombas och sprängas runt om oss. Därför att ingen vågar säga att vi hade rätt hela tiden.
Nej. Precis, och då är det som vi har konstaterat vid tidigare tillfällen. Uppenbarligen så är man beredd att sänka hela landet i Östersjön. Hellre än att ge Sverigedemokraterna rätt. Eller oss som har varit kritiska rätt. Det är viktigare att liksom... Det är som, jag tänker på när barn bråkar, du vet, och en unge är liksom, det är helt uppenbart att man har, alltså, när man inte kan ge sig utan bråket bara fortsätter fast den liksom, ena parten inser att jag är besegrad för länge sedan. Som sagt, jag antar att anledningen till den här pressträffen det var att det har varit, till och med svenska mått mätt, extremt mycket bombningar senaste veckan.
Ja,
så visst. Att, ja, nej, men vi lämnar det därhän och hoppar över till dagens, vad som får bli dagens sista ämne. Eftersom din uppkoppling är så crappy, Ingrid. Och det är Project Veritas sensationella avslöjande i... veckan. Ska vi börja med, vi kanske ska börja med att spela upp klippet.
Ja, det tycker jag vi gör.
tittare och lyssnare vet vad vi svamlar om. Här kommer det.
I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that we that also quashed the story. And then Alan Dershowitz was also implicated in because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I tried for 3 years to get it on to no avail. And now it's all coming out. And it's like these new revelations. And I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney 3 years ago saying there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago.
Yeah, I had it all 3 years ago.
Amy Robach som är då nyhetsankare på ABC, den stora nyhetskanalen i USA. Och det här måste ju då vara inspelat ungefär för ett halvår sedan, alltså innan Jeffrey Epstein dog, men mördades utan
att Nej, det är det inte. Nej, för att hon säger senare i videon, det här var bara ett litet sammandrag, hon säger att hon tror att han blev mördad.
Ja, just det har du rätt i. Jag hade glömt det att hon sa det. Nej, det är sant, det här var bara. Men alltså, det hon talar om är ju att hon hade hela storyn för 3 år sedan. Hon och ABC hade kunnat breaka denna storyn för 3 år sedan. Men trots att hon hade fått hur mycket tid som helst att jobba med det, hade sensationella uppgifter, kopplingar till brittiska kungahuset, till Bill Clinton, så dödade storyn. Och de enda förklaringarna hon fick det var att men det är väl Epstein, det är väl ingen som bryr sig om honom, det är väl ingen som vet vem det är.
Spiked the story, som de säger. Ja, precis. Och det är ju obehagligt att hon övertalade då Virginia Roberts, som hon hette, som ogift, nu Joffrey, att ställa upp. Vilket hon inte var så säker på att hon ville göra i det läget. Och så blir det ingenting.
Nej.
Det är allvarligt. Och en annan sak, en annan intressant grej med det här är att jag länkar till ett klipp med Stefan Molyneux i våra show notes, som jag tycker att ni ska se också när han kommenterar den här grejen. Det han reagerar på är att hon är inte så irriterad över själva grejen, liksom att andra massa unga tjejer kan ha råkat jävligt illa ut under de här 3 år som har gått.
Nej.
Hon är irriterad över att hon har blivit outscooped, att hon som journalist hade en bra grej som någon annan fick.
Ja, precis. Åtminstone det hon säger, då ska vi säga att det här är ju inte, det är ju inte meningen att detta skulle komma ut, utan det är en så kallad hot mic, alltså hot mic. Hon sitter ju och har antingen precis gjort ett program eller ska göra ett program och sitter och pratar med sin producent, och detta har blivit inspelat, och någon modig människa inne på ABC har nu läckt detta till Projekt Veritas. Så ja. Men, och därför är det så, det är ingen intervjusituation, utan hon pratar ur hjärtat, och precis som du säger, hon är sur för att hon inte fick det här skopet. Hon hade ju det. Hon tänker överhuvudtaget inte på att om vi hade fått ut det för 3 år sedan, så hade vi kanske kunnat rädda en massa andra tjejer. Nej.
Precis. Exakt. Och det intressanta som har hänt sen efter det här läckte ut då, nu i veckan, det är att ABC försvaras. För det första har de tvingat henne att typ backa från det hon har sagt. Jag håller på att försöka sammanställa en liten grej om det här som vi hoppas kunna få ut i helgen. Jag har inte hunnit, det har varit så mycket annat, så jag har inte hunnit. Jag hade hoppats kanske hinna få ut det idag eller ja, till och med igår, men det var helt omöjligt med tanke på hur arbetssituationen har sett ut. Men det kommer, det är på väg. Jag har ju grävt rätt mycket i Epsteins förehavanden, så vi ska prata lite i den artikeln också om det här att broderns obducent som han anlitade definitivt inte tror att det var självmord och lite sådär. Nej, ABC menar på att jo, det var ju så här att det var ju ingen som kunde bekräfta det kvinnorna sa. Så därför så nådde inte detta upp till vår journalistiska verkshöjd. Och det är både Molly Nö och även jag såg ett intressant inslag på Fox News. De sågar naturligtvis med lustfyllt ABC över detta. Och som Fox konstaterade, de hade ju inga som helst problem att sända ut lösa anklagelser mot Brett Kavanaugh. Högsta domstolsdomaren när han skulle väljas.
Nej. Eller mot Donald Trump för den delen. Han har ju fått löpa gåtlopp för en massa helt felaktiga Rysslandskopplingar. Och,
ja. Precis, men nu helt plötsligt var det väldigt viktigt att det gick inte att bekräfta. Mm. Och Molly nu konstaterar det intressanta i det här. Att det här säger så mycket om mediernas korruption och det säger så mycket om hur medierna liksom opererar. Och han sätter fingret på en intressant sak. Ni kan tänka på det att alla som medierna drevar mot, det kan ni vara helt säkra på att det är fullständigt ofarliga personer.
Ja. Som det inte människor kan ringa upp och säga, sänd inte denna storyn för då jäklar.
Precis. Och det är ju, ja, både Molineux och Fox pratar liksom är lite inne på det här att det är Disney som äger ABC och det ser inte så bra ut för Disney det här liksom att de och så, men jag ska försöka göra ett uppsamlingsrace i min artikel kring detta, men det är verkligen vad ska man säga, oroande och jobbigt på väldigt många sätt att få bevis på att medierna är så här korrupta.
Ja, det är hemskt obehagligt. Och jag tror ju inte att Sveriges Television eller TV4 är särskilt mycket annorlunda.
Nej. och det obehagliga är, Molly Nöhr säger ju det, att alltså, mediernas uppgift från början, eller liksom traditionellt, har ju varit att försvara den lilla människan. Mm. Now they attack the little guy and protect the powerful people, säger han.
Exakt så.
Ja. Nu attackerar man den lilla människan och skyddar makthavarna. Och det är ju det, Ingrid, du vill ju gärna citera din kollega Namne Carlqvist. Vad var det han sa?
Knut Carlqvist, han sa så här: svenska journalister har glömt att deras uppgift är att granska makten. De tror att deras uppgift är att uppfostra folket. Och det sa han redan för 20 år sedan eller någonting. Och att han såg det så tidigt är ju väldigt intressant. För nu är det ju uppenbart för var och en, skulle jag säga, att det spelar ingen roll, det är public service, Aftonbladet, TV4 eller vem det är, de är maktens megafon och de gör som makten vill.
Det blir ju väldigt uppenbart när man ser sånt här, och det gäller ju då tydligtvis inte bara svenska medier, och även om man inte gillar Trump och man kanske tycker att han är för mycket och han kanske överdriver och sådär ibland, han har ju haft rätt i det här med fake news och fake news media, han har ju rätt.
Ja,
och varför skulle han inte ha det, å andra sidan, med tanke på vem han är? Det är klart att han har jättebra källor och hade redan innan han var president och presidentkandidat. Han är ju själv en superrik maktspelare liksom. Det är klart att han om någon vet ju hur det funkar.
Ja, han har säkert dödat stories i sina dagar. Det skulle inte förvåna mig.
Säkert.
Så han vet ju hur det går till.
Visst. Ja, nej, det är deppet. Som sagt, jag ska knåpa ihop en artikel om detta så ni får veta lite mer om det här. Men vi tar och syr ihop detta programmet redan nu, därför att både Ingrid och jag får magsår över hennes uppkoppling. Jag hoppas att vi kan lösa detta till måndagsprogrammet på något sätt.
Ja. Kanske. Ska också säga det att vi har inte redan sett några Platina-sponsorer idag, eftersom jag faktiskt inte hade tid och det var så stressigt med allting. Så jag ska försöka ta fram dem till måndag istället. Så att ni behöver inte vara ledsna, ni nu som har skänkt små och stora slantar till oss. Ni kommer att bli redovisade, men antagligen inte förrän på måndag. Och är det så att ni känner att ni tycker att det vi gör är bra trots dåliga uppkopplingar och sådär, så får ni väldigt gärna stödja oss, och ni hittar alla uppgifter på hemsidan ingridomaria.se under fliken stötta oss.
Det gör ni, och ni ska veta det att det går inte en krona till några solsemestrar här. Jag tror varken Ingrid eller jag överhuvudtaget har haft semester sedan 2008 eller någonting i den stilen.
Ja, något sånt. Mm.
Så att, så är det. Så det behöver ni inte liksom känna att det här ska jag sponsra deras lyxliv. Och så är det absolut inte. Men nu så vill vi önska alla tittare och lyssnare en underbart trevlig helg. Och så hörs vi igen på måndag.
Puss och kram!
Puss, puss!